Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej och mycket välkommen till vårt avsnitt 401 av Skilsmässopodden.
Just du är välkommen till det här avsnittet.
Ja, du är särskilt välkommen. Men jag ska också säga till våra nytillkomna lyssnare, som kanske inte vet. Du och jag är ett par.
Ja.
Vi har båda haft liksom separationer bakom oss. Mm. Vi har varsina två söner. Vi har alltid nästan varit... Nej, men vi har inte bott ihop förrän... Vi har varit ihop i kanske... Hur länge har vi varit ihop ungefär?
Kanske 19 år. Eller
ja.
20 kanske.
Och nästan alla av de åren har vi inte bott ihop. Men nu provbor vi ju.
Och det har vi gjort i ett år kan jag säga.
Nej, alltså det kan inte vara ett år. Det är helt... Nej, men du får inte säga så.
Men det är det. Okej, 11 månader.
Nej.
10 och en halv, jo. Det är det.
Ja, det har inte jag tagit in.
Så
men
det
vi provbor. Det får vi återkomma till en annan gång. Sen skulle jag bara vilja säga också. Det var något mer jag ville säga. Jo, det är ju inte så att vi är psykologer. Nej, men alltså det är inte så att... För man tänker, får man prata om skilsmässa? Mm. Ja, då tänker vi att ja, men det får man.
Det är klart man
för
får.
Om man tiger är det i alla fall ingenting som blir...
Nej.
Men det som vi uttrycker här, det är ju våra egna privata tankar.
Absolut, det är inte specialistkompetens just, utan den är ganska lekmannamässig kan man säga.
Ja, inte bara ganska.
Den är väldigt lekmannamässigt.
Men vi blir väldigt glada för att det är ändå som att folk tycker att vi hjälper dem.
Ja, det är bra. Behöver jag lite hjälp här. Jag kommer att fråga dig saker nu. Jag har tänkt på en sak så här. Alltså, jag har ju en uppfattning om mig själv som jag lever med. Liksom, jag tycker de här sakerna om mig själv.
Mm-hmm.
Men det är ju inte säkert att du tycker de sakerna om mig.
Oh, nej.
Så de här frågorna är just vad du tror att jag tycker om mig själv.
Aha.
Så frågan är då så här. Tror du att jag tycker att jag har lätt att få kontakt med människor? Att jag tycker det själv liksom?
Ja.
Nej, det tycker jag inte alls.
Du tycker inte det?
Nej, jag tycker det är jättejobbigt.
Yes, men du tycker att du har svårt att få kontakt med människor?
Det kan uppfattas som att jag har det, men jag tycker inte det själv. Jag tycker det är jätteobehagligt. Jag blir jätterädd när jag kommer in i sammanhang där jag inte känner människor.
Och fast det är lite grann en annan fråga om du tycker att det är obehagligt eller inte.
Nej, för hon var lätt.
Ja.
Ja, jag har inte
motsatsen till lätt är ju svårt, inte obehagligt.
Nej, jag vet. Nej, men jag menar, jag tycker att det är obehagligt för att jag tycker att det är så svårt att få kontakt med folk.
Och du vill gärna ha kontakt och du får inte.
Jag får ofta det, men jag har liksom den inställningen till
det. Ja, intressant. Det är som att, för att bara säga, det där, sånt där är ju hemskt faktiskt. Och det här är ju spännande tycker jag. Det finns ju människor som uppfattar sig själv som tjocka.
Ja, det är min nästa fråga.
Aha.
Tror du att jag tycker att jag är lång eller kort?
Ja, jag vet att du uppfattar dig som inte lång.
Ja. och jag är 1,88. Det är faktiskt sant. Alltid varit så. Jag får liksom fundera på det ibland. Att jag, nej just det, jag är ganska lång. Ja.
Du har en snedvriden. Ja. Ja.
Tror du att jag tycker att jag är konflikträdd?
Nej. Du säger, ja du tycker det nu.
Ja, jag tycker, ja, det är skönt. Alltså, så här, man kan diskutera ämnet, men nog vet jag att jag har liksom ett motstånd mot konflikter.
Ja, och det tycker jag är, det hade du inte sagt för 5 år sedan.
Jag vet inte, det kanske jag hade. Jag kämpar emot. Jag tycker inte om den sidan hos mig själv, men, nej. Mm. Men likförbannat. Tror du att jag tycker att jag är en ensam varg eller en sån som älskar sällskap?
Varken eller.
Egentligen så har jag nog lärt mig att jag mer är en ensamvarg, men jag tyckte inte det förut. Jag tyckte liksom att jag var...
Att du var ett socialt djur?
Ja, ja. Att jag ville vara det i alla fall.
Men när jag träffade dig så var ju du en som stod i ett hörn på mingel och sådär.
Du ser.
Ja. Och då var det ju inte ett socialt djur, menar jag.
Nej. Tror du att jag tycker att jag är duktig på mitt jobb?
Ja. Eller?
Nej, det går upp och ner. Men ja, verkligen upp och ner. Men det kanske är en annan sak.
Mm-hmm.
Jag tycker att det där är intressant. Och just när man ser på en människa och säger, gud, den där personen är si och så. Men den upplever inte det själv.
Nej, jag vet. Nej, men jag skulle bara i sammanhanget då vilja ta upp en slagsida som jag ser hos kvinnor. Eftersom jag har många kvinnor som anförtror sig till mig. Det som jag ser att många kvinnor uppfattar sig själva som, utan att de är det, det är att de uppfattar sig som bitchiga.
Ja. Nej, men jag,
och
visst,
den tycker jag är väldigt intressant. Ja. Och det tror jag ligger i liksom en viss slagsida, att detta att stå på sig för någonting man tycker är rätt kallas bitchigt om det är kvinnor.
Ja, nej, men jag tror också att det finns en motsvarande grej för män, att man tycker att man är mjäkig och mjuk fast man egentligen bara är jävligt snäll och liksom rep.
Ja, eller normal.
Ja, det var det.
Mm. Du, en helt annan sak då. Du vet hon som är sexolog, Malena Ivarsson.
Ja.
Mm. Hon sa någonstans att hon tycker att man, att om man är missnöjd eller om man är på väg att bli otrogen, man kanske har gått och blivit intresserad av någon, hon tyckte att man skulle säga det till sin partner.
Ja.
Vad tycker du om det?
Alltså, det skulle väl möjligtvis kunna gå åt det hållet. Jag tycker att den är lite så här, lite väl så här, hoppfull på något sätt att man skulle kunna göra det. För att dels så är kanske inte det som är grejen riktigt när man är på väg att vara otrogen, utan det händer lite vid stundens ingivelse. Och det kan hända just för att man vill att det ska vara hemligt. Så att jag tror att det är klart, om man känner så här, min relation är dålig eller vi har det taskigt och därför är jag nu på väg att vara otrogen, att man kan ta upp det då. Men jag tror att det är lite ovanligt att otroheten är i den situationen.
Nej, men det tror jag inte jag faktiskt. Nej. Jag tror att det finns också den här fasiken, jag är förälskad i en på jobbet.
Ja,
eller jag är liksom, och nu är jag på väg att ta det här steget.
Ja.
Jag kan ju tycka att det är en ganska bra idé, eftersom om man är otrogen, alltså om man vill rädda förhållandet, så är ju det en bra idé, tycker jag. Men om man är beyond och egentligen bara vill vara med den andra och ha den där affären, då kommer det inte att spela någon roll. Men jag tänker att eftersom man ju inte alltid är otrogen, eller kanske ganska sällan är otrogen på grund av att man är missnöjd med sin partner, utan snarare för att man är missnöjd med sitt eget liv.
Ja.
Så kanske det ändå finns någonting.
Ja.
Det är ändå en bra info.
Ja.
Visst skulle väl du vilja veta om jag var på väg?
Ja, jag har ju råkat ut för det en gång till och med.
Ja.
En tjej som jag var tillsammans med, jag var ganska ung i och för sig, men ändå, eller närmare 25 kanske. Hon kom och sa till mig så här, jag kommer inte ihåg att hon sa förälskad, men jag är på väg att vara otrogen. Det har inte hänt någonting ännu, men jag tror att det kommer att hända. Och så här, nu var jag väldigt ung, så jag reagerade bara, då kan du dra åt helvete, och så tog det slut liksom.
Ja.
Sen försökte vi igen, men jag vet inte, för jag tänkte också då så här, varför, vad ska jag med den här informationen till, vad tror du ska hända när du berättar det här liksom?
Ja.
Är det bara ett sätt för dig att slippa få dåligt samvete med det du tänker och håller på med, eller tänker du att det skulle kunna rädda vår relation också?
Men hon kanske tänkte att hon kanske var missnöjd i relationen och tänkte, kan vi göra något? Vet du vad min första tanke var nu när du berättade det där? Att det redan hade hänt.
Ja, det kan man ju inte veta. Liksom. Hon gjorde ju egentligen det som Malena säger, så här, berätta innan det händer. Och just, det
men
är
det måste
säger
ju
också.
Vara för att förhindra det. Syftet måste ju vara för att förhindra att man är otrogen, om man ska berätta det. Annars kan man ju lika gärna tiga. Men får jag flytta frågan till en annan sak då? Tycker du att man ska säga till sin partner att jag funderar på skilsmässa?
Alltså, ja.
Vad är det nu?
Nej, men jag tycker att den är ju svår på något sätt. Jag tror att man ska ha kommit... Eller så här, man har det dåligt i relationen.
Mm.
Det måste man ju ändå ta upp i så fall. Det kanske är där det börjar. Och sen tycker jag väl inte att det är fel att säga så här, jag tycker att det är så pass dåligt så att jag faktiskt överväger om vi ska dela på oss.
Ja, det tycker jag är jättebra. För att, alltså den infon, för ofta tycker man kanske att man har sagt det, eller att det skulle vara självklart genom att man grälar mycket eller genom att man visar sig missnöjd. Men att i ett lugnt tillstånd säga till den andra, du, jag går faktiskt i tankar om separation. Finns det någonting vi kan göra?
Mm.
Om man nu vill vara kvar, om man nu vill att det ska funka.
Mm.
Jag tycker att det är jättebra, för att då tar man ju ändå... Då liksom gömmer man inte det här bakom de vanliga bråken eller suckarna eller missnöjet. För det är omöjligt att veta vad de betyder. Mm. Utan att säga det i ett skede så att båda skulle kunna få en ögonöppnare. Liksom.
Ja, men att det också är det som står på spel på något sätt. Att det är så pass allvarligt. Det är inte liksom... Det är inte ett gräl som kan fortsätta, utan det kanske kommer att ta slut just.
Ja, precis.
Så det, att, absolut.
Det kräver någonting nytt av båda två. Det kräver någonting nytt av den som är missnöjd, nämligen genom att vara jättetydlig med vad som behövs för att man ska vara kvar.
Absolut.
Och av den andra krävs kanske en förändring.
Ja. Nej, men ja, visst. Säg det bara.
Mm. Du, vi har fått ett par brev den här gången om liksom ganska tydliga svek.
Ja.
Och svek och förtroendekriser är ju ganska tunga saker.
Ja.
Jag börjar med några frågor om svek till dig, som handlar om dig och mig, kanske. Okay. Eller åtminstone som belyser ämnet. För grejen är ju att man på något vis kan ju ha väldigt olika syn på vad ett svek är i ett förhållande.
Mm.
Alltså det som jag tar väldigt illa vid mig, har du inte uppfattat liksom, och så plötsligt känner jag mig sviken och tappar förtroendet. Jag gör några såna här påstående, får se vad du säger. Är det ett svek om jag pratar med mina vänner om dina dåliga sidor?
Nej, jag tycker inte det. Det beror lite grann på om du anförtror dig till någon är en sak, men om du skulle prata vitt och brett med alla människor om det, så kan jag tycka att det är lite av ett svek liksom.
Mm. Just det.
För att jag tycker att man på något sätt behöver människor att prata med om de sakerna man upplever som jobbiga.
Mm.
Och då är det verkligen ett förtroende också till den personen.
Just det. Är det ett svek om jag bokade upp en 2 veckors semester utomlands under sommaren med en vän utan att ha pratat med dig om det?
Lite konstigt skulle jag säga.
Ja, men är det ett svek?
Ja, om du inte har pratat med mig så är det ju liksom lite märkligt att du bara försvinner i 2 veckor. Det kan jag tycka.
Vad skulle du få dig att känna?
Ja, men svek. Ja, kanske. Jag vet inte vad. Jag skulle bli förbannad såklart. Jag skulle tycka det var jättekonstigt att känna att du liksom... Nej, det vore väldigt konstigt bara. Jag vet inte vad jag skulle känna. Kanske sviken, ja.
Ja. Är det ett svek om jag gör 2 dagars, och liksom om jag gör regelbundna i jobbet till exempel, 2 dagars resa med övernattning med en manlig kollega som du vet att jag tycker är åtminstone attraktiv? Tycker du att det är, vad känner du?
Om du ligger med honom så tycker jag att det är ett svek. Om ni gör affärsresor och du gillar honom utan att det händer någonting, så tycker jag inte att det är ett svek. Det är ju bara jävligt jobbigt kanske, men inte ett svek.
Om samma resa, samma manliga kollega, men du får först i efterhand veta att han har varit med på resan. Jag har inte sagt det, du får veta det av omständigheter.
Alltså, egentligen så tycker jag inte att det är ett svek om du inte har gjort någonting.
Nej,
jag tycker inte det. För det är
men,
liksom så här,
men det här tigandet?
Ja, nej, men det är också det som är jobbigt i det, är att jag inte vet då. Att jag inte vet om du liksom...
Ja, jag förstår det. Har du upplevt det som ett svek att jag undanhöll dig det?
Nej, inte riktigt.
Nej. Mm. Vi har nämligen lyssnat på det som ställde det här. Okej, jag har ju bett dig ta upp någonting där du känner dig sviken av mig.
Mm. Alltså, det jag kan uppleva som ett svek, eller nu har det inte hänt, ja. Alltså så här, när du lämnar ut mig lite så här skämtsamt inför andra, kan jag tycka är lite grann ett svek. Så här, ja, men antingen någonting jag gjort eller att han är på det eller det sättet. Någonting som är just mellan oss liksom.
Okay.
Det kan jag känna som att vänta nu, det här är ju vi liksom.
Och
det här ska
säg hur du menar mellan oss.
Ja, men alltså du tangerade det lite grann i helgen när du liksom lite... Jag kommer inte ihåg vad det var, men vi satt i ett middagssällskap och du sa så här, ja, han kan inte säga så för att han är så konflikträdd.
Ja, fattar.
Och det tycker jag är så här, vänta nu, det där behöver du inte, sånt behöver man inte, det är vår, liksom, det kan vi hålla samman.
Ja, just det.
Så där om. Och jag vet att,
förlåt.
Ja, förlåt. Nej, men för länge sedan, när vi började, då kunde jag uppleva det ganska ofta som att du liksom ville ställa dig vid sidan av mig och peka ut mig för det. Andra. Sen kanske det var jag var extra känslig, men det, sånt tycker jag är... Det tycker jag är lite grann ett svek.
Ja, det,
kan
det förstår
svek,
jag.
Att man...
Och den sidan kan jag känna igen hos mig själv. Och jag vet knappt vad den är. Den är liksom något behov av att markera självständighet kanske. Ja. Eller att man inte hör ihop riktigt eller någonting.
Så upplevde jag det i början just. Ja. Som att det var just en markering för att jag står fritt från det där. Jag kan liksom titta utanpå.
Ja. Har du någon mer?
Nej, jag tycker inte. Jag tycker liksom inte att jag upplever svek ifrån dig. Sen tycker du att jag sviker dig?
Inte ofta, men jag har några eftersom det är dagens tema. Vadå,
jag skulle inte det. Jo, ja. Det är klart.
Jo, men jag ganska nyligen, och det här är lite konstigt, men jag har tre stycken. Vi får se om jag tar en eller två eller tre. Åtminstone två då. Jag kunde uppleva det lite som ett svek när du nyligen, liksom, utan att prata med mig, bestämde dig för att sälja din lägenhet.
Jaha.
Vi har ju då bott i två separata lägenheter. Och då bestämde du dig för att sälja din lägenhet som om... Och den är lite konstig, men jag ska försöka förklara.
Ja.
Som om det inte angick mig. Vilket jag upplevde att det egentligen gjorde. För var skulle du då bo? Vad var dina planer för framtiden?
Ja.
Du gjorde det här liksom som att din framtid inte angick mig. Eller som att jag inte angick dig när du planerade din framtid. Det tyckte jag kändes jättekonstigt. Och jag hade väldigt svårt att sätta fingret på det, för du får väl sälja din lägenhet om du vill. Men samtidigt hade vi diskussioner om vi skulle bo ihop eller inte.
Mm.
Och det var som att jag hamnade utanför min egen... rätt att planera mitt liv på något vis. Jag visste inte parametrarna.
Mm.
Har du någon kommentar till det? Alltså, vi pratade ju om det, för att jag tyckte det blev konstigt.
Ja, nej, men det är nog ett mindset, för vi har alltid haft det så här mitt i mitt och ditt i ditt. Jag vill bara förklara. Mm. Det kan ju vara fel, men det var inte för att jag ville hålla dig utanför, utan jag tyckte att det här var ju helt och hållet min sak. Så tänkte jag då. Sen jag förstår att du kände så att det är inget konstigt eller jag vill inte liksom säga nej, du har fel eller liksom ja.
Nej, ja, men det och jag menar, det var ju inte fel av det att göra det, men jag vill bara säga att jag upplevde det som ett svek. Och varför gjorde jag det? Jo, för att vi kanske hade planerat saker och framåt tillsammans. Kanske också för att, våra barn har flyttat ut båda två. Ja, hur hade det blivit om jag också hade bestämt mig utan att sälja min lägenhet och utgått ifrån att...
Mm.
Ja.
För frågan sak då, då hade vi flyttat ihop apropå det här. Då bodde vi ju här.
Vi bodde här, ja.
Mm. Hade det varit skillnad om vi inte hade gjort det, tror du?
Ja. Alltså om du och jag fortfarande hade varit separata enheter där var och en bor på det vis den vill. Det hade varit en helt annan sak. Men nu hade vi påbörjat, liksom, jag blir infärdig när jag tänker på det. Då hade vi påbörjat en diskussion om vi kanske skulle bo ihop.
Mm.
Och sen så pratade, alltså du pratade bara som att du fortfarande var helt fristående.
Mm. Jag förstår.
Och du är hur fristående du vill, men du bor ju här. Så lite är jag inblandad.
Ja, nej, absolut. Ja. Mm.
Nej, men sen har vi någonting som hände ibland förut. Inte bara en gång. Det här är länge sedan.
Mm.
Det var när både du och jag skulle åka till TV-mässan i Cannes.
Mm.
Jag tror att jag jobbade på TV4 och du jobbade på bolag, tror jag. Mm. Och du och jag delade taxi till Arlanda, om jag minns rätt, för vi var ett par. Och när vi gick in i terminalen så jag tror att du pratade i telefon med några i ditt gäng som var där inne. Och sen när de, och jag gick bredvid, och sen när liksom du fick syn på dem så satte du fart liksom dit mot dem. Och jag fick liksom hänga efter. Och sen när vi kom fram så försvann du liksom in med dem. Mm. Och jag stod liksom snett bakom bara. Du hade övergivit mig på något vis. Och jag kände mig så otroligt dum. Och dessutom, jag tyckte också att du var liksom lite så här, att din chef som också då var en kvinna, som det var någonting med det också som var lite jobbigt. Att det var så väldigt liksom plisande med henne och sådär. Och jag grät sen som en dåre över att du hade gjort, när vi kom fram till Cannes, vi bodde på olika ställen. Jag grät som en dåre över att du, jag upplevde det som ett så stort svek, att du bara sket i mig. Och svek två blev, när jag då grät så fruktansvärt och var så ledsen och arg, så blev det ett svek till när du vägrade ta in liksom och erkänna att det här kanske var lite taskigt av dig. Ja, minns du?
Ja,
minns
gud, du det? Ja, oj, absolut.
Och
ja,
minns du hur du tänkte då?
Nej, alltså det här är ju 15 år sedan. Nej, alltså så här, vi var ju... Du jobbade på tv-kanal och jag jobbade på ett produktionsbolag och var kund till tv-kanalen. Och jag kommer inte ihåg om det var så. Jo, vi var väl öppna med att vi var ett par.
Ja, vi åkte dit tillsammans.
Och jag vet inte om det var liksom, oj, nu börjar vi jobba när vi kommer in i terminalen.
Men vad kan vi säga?
Ja, absolut.
Ja, jag fattar. Ja. Och jag tyckte det var både ynkryggigt och elakt och allt. Men vi möttes liksom aldrig så att jag fick en förståelse. Det är också liksom, det är människor som upplever, alltså det kan också bli ett tillsvek. Nu pratar jag inte om oss längre då. Men att det blir också något när man har varit med om någonting som gör en väldigt, väldigt ledsen. Som kanske är ett svek i sig. Men heller inte får ett erkännande eller blir mött i sin känsla. Då blir det ytterligare ett svek på något sätt. Så det blev ett stort frågetecken för mig. Mm. Vem är han? Typ. Men här är du nu i min lägenhet och du säljer din egen. Så att någonting har vi ju på gång.
Slut, detta svek.
Nej. Ja, intressant. Jag tycker också...
Får jag säga en sak till då? Ja. För att, en gång så hade du gjort en jävligt dum grej som var ett svek i sig. Den liksom skiter vi i. Men när vi sen sågs och jag var jävligt ledsen över det, så gick du iväg på en 30-årsfest.
Aha.
Istället för att liksom så här, då liksom var med mig, så hade du mer så här lojalitet mot den här personen som hade 30-årskalaset. Och det tyckte jag nästan var ett värre svek än det du hade gjort innan, som jag egentligen var ledsen för.
Jag fattar.
För jag tänkte att så här, vad fan, visst jag var förbannad, det var inte så jävla kul att vara med någon som var förbannad, men att ändå liksom för att fan, det där kunde du väl ha skit. Jag tror inte vi har pratat om det, men det upplever jag.
Och jag minns nästan inte ens vilken 30-årsfest eller vad det är. Men det där, jag förstår verkligen det. För att det, jag läste på lite om svek igår. Och just sådana där saker, att då inte finnas för den andra.
Precis.
När man behöver det. Det är ju också ett svek då.
Det var ju inte så att jag var jättekär i dig. Eller så här. Det var inte så att jag sa, nu vill jag så gärna vara med dig. Men jag tyckte liksom att fan... Den smällen kunde du ändå ha tagit. Liksom.
Ja, just det.
Ja.
Men, okej. Okay. En sak, apropå svek då. Det är ju som man kanske ska vara vaksam på om man är med om stora eller återkommande svek. Om man står i beroendeställning till någon som sviker en. Det kan ju vara en förälder eller att man är ekonomiskt utsatt eller någonting och inte kan lämna den här personen. Man är liksom beroende av den här personen och därför så kan jag inte gå med på att relationen upphör. Då är det väldigt, väldigt vanligt att man själv förminskar det svek man är med om. Man gör det mindre och alltså lägger skulden på sveket lite på sig själv. Och det är liksom en process man inte riktigt är medveten om. Utan jag gör det här för att den andra får ju inte vara dålig. För att då har jag inte skäl eller möjlighet att stanna kvar. Därför flyttar man in liksom det hela till sig själv. Man förminskar det för att... bara psykologiskt förklara för sig själv varför jag stannar i det här.
Ja.
Men det är också någonting som man är... Ja, det är liksom en risk som är, och det är bra att man är medveten om att så blir det ganska ofta. Mm. Så att det blir rationellt att stanna kvar. Jag läser också lite grann så här vanliga symptom på svek. Ångestattacker, flashbacks då upptäckten av sveket återupplevs, mardrömmar, sömn, koncentrations- och ätsvårigheter, kontrollbehov, ökad eller förlorad sexlust, en besatthet av att älta svekets detaljer. Det kan man ju känna igen från otrohet när man har blivit bedragen till exempel. Utpräglad förlust av självkänsla och stark känsla av kränkning, förödmjukelse och skam. Och svek kan ju ha väldigt, väldigt olika natur. Jag tänker att vi tar ett lyssnarbrev till exempel.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Och det handlar om svek, och några av mina frågor till dig hade ursprung i det här brevet.
Ja.
Mm. Hej, en kvinna som skriver: tack för en bra podd. Jag har ett problem som vuxit sig stort för mig. Jag är gift sedan 30 år och det har inte varit mycket hinder på vägen. För några månader sedan fick jag reda på att min man skulle åka iväg på jobb över natt med en 20 år yngre kollega. Jag fick också veta att detta hänt tidigare, då ner till Tyskland. När jag fick veta det så flög själva fan i mig. Jag blev så arg och besviken på min man. Allt kom fram genom att jag frågade. Till saken hör också att jag är väldigt svartsjuk. Jag har blivit väldigt elak mot honom efter det här. Känner så igen mig när ni pratar, och det var ett något tidigare avsnitt, när ni pratar om att bli älskad fast man är elak. Jag har varit elak vid flera tillfällen nu dessutom. Jag känner inte igen mig själv efter det här. Jag tycker att han utelämnat för mycket då han inte sagt vem han ska resa med. Bara känslan att han checkat in på hotell, flygplatser, rest i samma bil som henne äcklar mig. Han bedyrar att det bara är jobb. På ett sätt tror jag honom. Han är en pålitlig själ, men jag tror det handlar om spänning på ett oskyldigt sätt. Han har rest mycket under våra 30 år. Jag har inte grävt så mycket i vem eller vilka han rest. Vi har 3 utflugna barn. Jag tror att min man har hamnat väldigt mycket i fokus efter att det har blivit lugnare hemma. Jag är så orolig för framtiden. Jag har pratat om skilsmässa, då blev han knäckt. Men med lite betänketid, som jag sagt att han inte får ha, så tror jag att det blir så. Jag tror inte att han är kär i mig, utan hela konceptet. Jag är mamma till hans barn och så vidare. Jag har aldrig varit så olycklig som nu. Detta kan upplevas som ett litet problem i förhållande till annat. Hoppas ni förstår. Alltså, problemet är då att han har gjort resor, utan att hon har fått veta det, så har han gjort resor med en 20 år yngre kollega.
Ja.
Och hon är svartsjuk.
Ja,
ja, vad tänker du när du hör det här?
Ett exempel då. Om det var så att den här kollegan hade varit en man som var 20 år yngre eller vad som helst. Mm. Hade hon reagerat på samma sätt
Nej. Det vågar jag säga.
Exakt.
Ja.
Och då, för att, så här, det går ju aldrig att veta. Du kan aldrig veta någonting om det du inte är med om. Liksom, för folk kan ljuga och sådär. Men Svartsjuka är ju också just, kallas för svartsjuka för att det är en liten sjukdom liksom. Att när du misstänker någonting som inte är sant eller du, ja. Så att jag kan också, man kan också vända på det och säga så här, men wow, stopp lite grann. Gå till dig själv nu, försök att komma till sans med att han kanske talar sanning, det är ingenting. Det är bara en person, oavsett man, kvinna, ålder, som han har varit ute och rest med. Den möjligheten finns också.
Absolut.
Menar jag. Ja. Och att det är liksom, de här sakerna sätter ju igång ännu mer liksom, när man blir svartsjuk eller upplever ett svek. Liksom, att man börjar liksom måla upp en bild av någonting som är ganska svart. Alltså, där man
verkligen
själv känner att han älskar inte mig, han vill ha någon annan, bla, alltså en massa saker hit och dit. Jag tycker att det är viktigt att komma till rätta med. Jag säger inte att det inte är sant, men att den möjligheten finns ju också i det här.
Ja, men får jag bara säga då att om du... Alltså, det är lite delikat detta, för det tippar lite hit och dit. Hon har inte brytt sig förut om vem man har rest med. Men samtidigt så är det ju så att jag skulle nog vara ganska så... Alltså, jag tror att du kan förstå det själv. Om jag gjorde en resa...
Ja.
Jag tycker att det jobbiga ligger i att han inte sa det.
Ja.
Å andra sidan kanske han inte uppfattade att han hade skäl att säga det, för de har aldrig brytt sig förut. Liksom.
Det är det jag menar också.
Ja. Så att det är lite svårt, men jag kan verkligen förstå så här känslan i efterhand att ja, men hur nära har inte de kommit varandra på hotell, checkar in, reser i samma bil och så vidare. Mm. Grejen är väl så här, eller vill du säga något mer?
Nej, fortsätt du. Det...
Grejen tror jag är också att hon sätter fingret på det här. De har 3 utflugna barn. Och hon säger att hennes man har hamnat mycket i fokus för henne då efter att ha blivit lugnare hemma.
Ja.
Jag tror, och hon är orolig för framtiden, jag tror också, här kommer en gissning, men man skulle nästan kunna identifiera sig med detta, att hon är i någon slags också omvälvande period i sitt liv.
Ja.
Alltså någon slags livskris där det just blir så här, förutsättningarna är helt nya. Barnen har flyttat, han är den hon har och hon är orolig för framtiden. Kanske vad ser hon sitt eget liv framöver för någonting? Alltså ungefär som att som det kan bli. Man tappar sig själv lite grann.
Ja.
Vad ska bli framöver? Och då upplever hon sig mycket mer beroende av honom.
Mm.
För om han försvinner, hur blir det då?
Mm.
Och kanske att hon istället nu själv försöker ta kommandot genom att skilja sig så att säga. För att hon mår så här. Jag vet inte. Men jag vet inte om en skilsmässa är fullträff i den kris hon är i. Jag vet inte om det är det som är problemet eller om det är hela hennes livssituation som svajar på grund av någonting också inom henne själv.
Mm. Det är lite det jag menar också. Att man, så här, det handlar ju egentligen inte om vad som är gjort och inte gjort, utan det handlar väldigt mycket om tillit för att man ska kunna vara i en relation.
Ja.
Och i det här fallet så känner hon ingen tillit till honom, för att hon tycker att den här liksom undanhållandet var ungefär detsamma som att vara otrogen. Liksom.
Ja.
Tilliten har spruckit. Och jag tycker man måste titta på det på det sättet och säga så här, kan jag komma till rätta med det? Kan jag få tillbaka tilliten på något sätt? Vill jag det? Är jag beredd att jobba för att liksom jag ska få tillbaka tilliten?
Ja, för hon säger ju också så här, till saken hör att jag är väldigt svartsjuk.
Ja.
Det kan ju vara därför han inte nämnde det. Och då,
ja,
är, det
exakt,
del i,
ja,
då
ja.
Är det hennes del i den här kakan, så att säga. Att hon har skapat en situation där han har dragit sig för att säga det. Det vet inte jag om det är så, men...
Nej, den svartsjuk, det är många problem med det här, för att så är det ju. Om man lever i en relation med mycket svartsjuka, den som är liksom utsatt för svartsjukan kommer antingen... lämna, vill jag säga, eller med största sannolikhet blir väldigt, väldigt återhållsam och försiktig med att berätta saker och ting, för att man känner
som
att det här är, inte, det här är ju inte viktigt.
Nej.
Det här betyder ingenting, så det behöver hon inte få veta eller han får veta.
Mm.
Och sen är det också det att man säger att hon har skapat det. Ja, det kan man väl säga på ett sätt, men den motparten ska ju då snarare förstå att så här, det är jätteviktigt att jag berättar allting för att undvika svartsjuka. Kan man tycka också.
Fast det kanske inte undviks.
Nej.
Om han säger, du, jag kommer att åka ner...
Nej, absolut. Nej, nej.
Mm. Men jag funderar på att hon ändå kanske ska ta hjälp och gå och prata med någon för att reda ut vad är det, allt detta som känns. Hon känner inte igen sig själv, och det tycker jag låter liksom som, ja, men det är ju naturligt i de här lägena när saker och ting gungar. Så att hon liksom fattar rätt beslut. Så ja, att det blir en lösning på det egentliga,
ja,
problemet.
Och det som är, det är ju faktiskt, tycker jag också hon måste säga, att det är hon som har ett problem i tilliten. Hon upplever det som så jobbigt så att hon till och med är arg på honom och låter som att hon då straffar honom för det han har gjort liksom genom, ja, sin ilska. Och att hon på något sätt, det drabbar bara henne liksom. Det är hon som mår dåligt, ja, av det här. Och då har hon ju valet att antingen så får hon ta sig ur det där hon inte trivs, eller försöka göra någonting åt sig själv och sin egen,
ja,
tillit.
Och jag
tyvärr
menar bara så här att det är liksom, det är inget man kan döma henne för alla har,
nej,
vi liksom våra slagsidor,
ja,
åt något håll. Så att jag förstår absolut det här. Men det skulle ju kunna vara så att hon inte skulle bli lyckligare av en skilsmässa.
Nej,
utan att hon,
nej,
bara försöker spontan rädda sig själv, ja, ifrån de här jobbiga, ja, känslorna. Och då kanske det finns en annan lösning än att skilja sig.
Absolut.
Genom att kanske prata med någon och förstå mer, vad är jag i för fas i mitt liv,
ja,
egentligen?
För det kan ju också vara en konsekvens av att barnen har flyttat ut och allt det där.
Precis.
Han hamnar i fokus, men det är också för att hon kanske upplever att hennes så här tillvar har blivit mindre meningsfull eftersom barnen,
verkligen,
är borta. Så känner,
verkligen,
man ju när barnen flyttar ut.
Check på den, säger jag. Jag tycker, ja, att jag har blivit mer ängslig att du inte ska vilja vara med mig utifrån den situation som jag är nu.
Att barnen har flyttat ut.
Barnen, ja, har flyttat ut, ja, och jag har liksom valt att snäva av mitt liv. Och,
ja,
då blir du en så stor del, ja, i det. Obehagligt på något sätt.
Jo, men det
behagligt,
måste man
men obehagligt.
Då måste man hjälpas åt att hantera på något sätt. Man måste vara öppen med de här sakerna och framförallt förstå sig själv.
Ja.
Så jag verkligen, och jag tycker också visst, någon kan gå tillsammans och prata med någon,
ja,
men hon behöver nog också gå väldigt mycket själv.
Ja, alltså precis.
Ja,
ja, lycka till.
Ja.
Ha all förståelse för eländet. Usch. Vi tar ett brev här från en kvinna som går och då tvärt emot vad vi sa tidigare lite i smyg planerar sin separation.
Ja.
Hon skriver så här: till att börja med, tack för en underbar podd. Jag och min man har varit tillsammans i 6 år och gifta i 3 år. Vi har 2 barn på snart 4 och 2 år. Jag har under ganska lång tid, kanske ända sedan jag var gravid med vårt första barn, blivit besviken på olika saker. Då handlade det mycket om engagemanget i graviditeten, sen om att jag upplevt att han inte tar lika mycket ansvar som jag över barnen och hemmet. Idag fastnar vi ofta i konflikt kring vem som gör vad, arbetsfördelningen i hemmet, och tyvärr har mina känslor successivt svalnat. Nu till min fråga. Jag känner på många sätt att jag är färdig med vår relation. Som Marit uttryckte någon gång, det kostar för mycket. Men till saken hör att jag under 4 års tid har studerat och därmed haft en helt annan ekonomisk situation än min man. Under en period hade jag CSN, alltså studielån, under 1 år föräldrapenning, och när studielånet tog slut tog jag en anställning för att kunna bidra till ekonomin. Men helt klart är att han alltid betalat mer. Det är också ett återkommande tema i våra bråk. Jag borde inte klaga över saker för han finansierar ju mina studier. Jag känner nu att jag å ena sidan är skyldig honom pengar då han har stått för en så stor ekonomisk del. Å andra sidan gör jag annat i hemmet och tar själv hand om barnen ofta då han har valt sitt drömjobb, vilket innebär helgjobb och resor. Hur ska jag tänka här? Borde jag stanna och när jag får ett jobb betala allt i hemmet så att han kan få spara etc. vilket han inte kunnat göra när jag har pluggat? Är jag skyldig honom det?
Alltså, utan då. Alltså så här, det nej är svaret. Nej, du är inte skyldig honom någonting, tycker jag.
Mm.
Dels så är det väl liksom, de har ju gemensamma barn och då får man väl på något sätt liksom, ja, man hjälps ju åt med det och den som har pengar får betala.
Här ser vi, jag är inte riktigt av samma åsikt som du, för här ser man precis baksidan av det då.
Jo, jag vet, men samtidigt så har de kommit överens om att det fanns en, nu lånar jag dig pengar när jag betalar mer än vad du gör. Är det en överenskommelse eller är det liksom som...
Ja, men alltså om den är uttalad. Okej, om vi lämnar det här lyssnarbrevet en sekund,
ja.
Så menar jag bara att allt som har med ekonomi att göra, det ska ju uttalas i förväg.
Ja.
Så att den här, alltså... En valuta är ju ofta då att ena föräldern lägger väldigt mycket mer tid på att ta hand om barnen så att den andra bla bla kan jobba. Det som ofta händer då är att det här med barnen, det gills inte utan det handlar och så vidare. Det där ska man ha satt liksom i förväg. Ja. Sen vet jag att precis som vår lyssnare, sånt här uttalas ju väldigt sällan i förhållanden. Det är fyrkantiga människor som jag som gör sånt. Mm. Men
jag vet, men jag tänker
det är
så här,
en bra sak för framtiden.
Ja, är de gifta? Framgår det? Eller?
Ja,
ja, för då, så länge man inte har äktenskapsförord så har man ju liksom en gemensam, de pengarna man har, de delar man på. Så att det är ju ingenting att snacka om egentligen.
Det är säg inte vad du menar.
Jo, jag menar så här, du har ju...
I hennes fall här nu.
Ja, i hennes fall så är den ekonomin som finns i den här familjen delad. Så det spelar ingen roll
menar,
om
det är gemensam.
Ja, eller gemensam. Ja. Det är ju ingen som, om de inte har en annan överenskommelse eller ett äktenskapsförord så är det ju inget att snacka om.
Utan då blir det...
Ja, då är det ju liksom, då den som betalar, tjänar mer, delar det med den som den är gift med. Omkostnaderna i hemmet är liksom, pengarna går åt till det går åt.
Så att
hon har ingen skuld till honom?
Nej. Har han en skuld till henne?
Moraliskt kanske.
För
nej,
att? Inte,
nej, men, nej, alltså så här, nej, han har väl ingen skuld till henne. Så här, om hon har varit hemma och tagit hand om barnen eller pluggat eller vad som helst, det är ju, vad ska man säga om det liksom? Det var så det var.
Ja. Nej, men jag tänker också så att alltså det är snårigt med liksom exakt hur mycket har bla bla och så vidare. Att han har stått för en så stor ekonomisk del. Jag håller med dig. Har man inget sagt, och han har ju vetat att hon har studerat och tagit lån och så vidare och så vidare. Ja. Så att jag tänker att det finns ingenting sånt att hon behöver tänka att hon borde stanna och betala allt i hemmet så att han kan spara.
Har hon sparat?
Nej, hon har väl inte kunnat spara. Nej. Hon har ju gjort sitt. Men det här jag menar, det finns, man kan tycka att det finns en ojämlikhet här eller en orättvisa, men båda har ändå varit med på det.
Ja, ja, ja.
Så det kan man liksom inte... Men det är det som ofta kommer upp vid en separation. Ja, ja. Och jag som, och
absolut,
så vidare. Men som jag ser det så finns det ju ingen sån juridik. Nu är jag ingen... Jag är varken psykolog eller jurist.
Nej,
men det
vet.
Finns ju ingenting som formellt talar. Och att hon då... inte längre vill vara ihop med honom, det får man ta precis som i de flesta andra fall, att det har ingenting med det där att göra, utan det har med hennes känsla att göra.
Absolut.
Så hon är lika fri eller ofri som vem som helst annat att lämna.
Man kan ju inte köpa någons liksom samvaro eller kärlek.
Nej, hon har ju en moralisk kompass här som säger henne någonting om att hon borde liksom låta honom spara. Men den kanske inte ska trumfa ut viljan att vara kvar i ett förhållande eller inte. Så jag tycker hon kan gå till någon som kan ge henne råd om de här sakerna. Hur skulle en skilsmässa kunna se ut för hennes del? Hur skulle det se ut rent ekonomiskt och bla bla? Liksom. Vad händer med skulder? Vad händer med tillgångar? Och sådana saker.
Jag kan ju tro och vara lite, jag förstår om hon är orolig för att den här mannen börjar bråka om det vid en separation.
Ja.
Eller en skilsmässa, och det är möjligt his loss i så fall, för att jag tror att som sagt juridiskt sett så finns det inte så mycket att bråka om egentligen. Det är vad det är. Det finns lagar som skyddar henne eller som så här.
Ja, för hon känner att hon å ena sidan är skyldig honom pengar då han har stått för mycket. Men å andra sidan har hon stått för omsorg om barnen kanske då.
Absolut.
Då är det hennes valuta.
Och det är bara en känslomässig sak. Men
vilket? Att hon känner det där,
att hon
precis.
Hon är inte det egentligen. Faktum.
Nej, så okej, så här då. Ta reda på fakta. Vad gäller? Gå och prata med någon. Kanske på banken.
Ja, eller jurist.
Ja, precis. Ja. Och... Gå och prata med någon så att du får fakta.
Ja.
För känslor är en annan sak. De ska man kanske inte alltid agera på i det här fallet. För det blir väldigt mycket känslor.
Mm.
Och om han jobbar med sina känslor och får henne att känna skuld så kan det bli väldigt fel.
Mm.
Utan nu är det juridik som gäller.
Mm.
Så att ta reda på det. Och nej, man är inte skyldig någon det. Du är inte skyldig att stanna. Om juridiken säger att du skyller pengar, ja då är det pengar, men du behöver inte stanna för det så att säga.
Jag har aldrig hört talas om att någon i efterhand skulle få betala liksom för att man har varit hemma eller tagit hand om barn eller ens pluggat i en separation.
Du menar om man är gifta?
Ja.
Nej, inte om man inte tagit formella lån av varandra.
Nej, precis.
Ja, men lycka till. Känn dig fri och att gå på liksom... om du gör rätt, du har liksom ingen skyldighet att vara kvar såklart.
Nej.
Vi har ju många lyssnare som är i bonusfamiljer.
Ja.
På ett eller annat sätt. Du och jag är ju inte det eftersom våra barn är stora och har flyttat hemifrån. Men det är ju ändå så, till exempel du umgås ju ganska mycket med mina barn. Mina barn är mycket i omlopp här hemma liksom.
Mycket i omlopp.
Ja, men eller hur? Ja, medan dina inte är det. De bor lite längre bort och ja. Sådär.
Just nu träffar jag dina barn mycket oftare än vad jag träffar mina.
Ja, precis. Ja. Och det är jag tacksam för att du gör. Så det är så. Och att du lagar mat åt dem titt och tätt. Men oftast så är ju det här, jag skulle säga oftast, så är ju det här lite problematiskt med ja. Den andras barn, så att säga. Ja. Om man har buntat ihop sig. Och då vill jag bara tipsa om, det finns en sajt, eller familjeträdet.com. De har fokus på bonusfamiljer. Bonus, ja. Mm. Och jag var inne på deras sida. Och hon kvinnan i paret som då har blivit bonusmamma, så att säga. Hon skriver typ 10 budord, eller vad säger. Nej, men hon skriver 10 reflektioner. Jag kommer inte ihåg om det var 10. Jag läser några som jag verkligen tänker att många kan känna igen sig i. Och hon skriver de här till sin man. Mm. Ibland känner jag mig osynlig, som om jag på riktigt är ett spöke och är osynlig. Då menar hon i den här nya bonusfamiljen. Som när barnen kommer in i rummet och inte låtsas som att jag är där. Eller när ni börjar berätta historier om hur fantastiskt allt var innan jag kom in i ert liv. Eller som den gången din mamma gav ditt ex en stor kram på din sons student. Jag känner det som om jag inte har rätt att existera. Det skulle underlätta för mig om du gav mig den där speciella blicken eller om du hade tagit i min hand. Då hade det känts bättre för mig. Det kan man förstå.
Ja,
en annan sak så säger hon så här. Varenda liten sak jag gör för dina barn är en tjänst till dig. Jag vet att det är annorlunda mot att vara en kärnfamilj. Men fakta är att dina barn är ditt ansvar. Jag vill dela varje del av ditt liv så jag är redo att hjälpa till. Men jag skulle verkligen uppskatta om du sa tack eller visade uppskattning för det jag gör. Jag förstår att jag inte kan förvänta mig att barnen ska vara överväldigade och tacka. Men jag behöver att du gör det. Det är fina tankar tycker jag. Ni kan läsa mer på familjeträdet.com. Alltså det är ju så. Jag tänker att det här är så svårt. Ja. Och jag är på sätt och vis så glad att ha sluppit det faktiskt. Ja. Och det slapp ju vi genom att inte flytta ihop när barnen var små.
Och jag tror, ja exakt. För jag tror, det här sista jag kan verkligen känna det. Som du säger, jag lagar mat eller gör saker. Ja. Och jag hänger med dem ganska mycket. Jag gör ju det av precis de skälen. Liksom, ja. För att det är du och det är viktigt. Men jag känner verkligen att jag får mycket uppskattning för det.
Ja, just det. Eller, de är väldigt förtjusta i det.
Jag gör, men,
de,
det men,
de är hela tiden på mig. när jag har jobbat till exempel. Ja. Jag måste plocka... Nej, men du behöver inte plocka bort datorn. Ja, men Magnus kanske kommer. Han vill liksom inte... de är väldigt rädda om dig.
Ja, men jag tror också att det är för att det finns... De tar inte mig för givet.
Nej.
Vilket jag är ju lite skönt på något sätt. Att så här, jag är inte en del av deras vardag på det sättet.
Utan,
och det hjälper ju upp det här i alla fall. Liksom. Så
ja, precis. Precis, och det är ju svårare när man kommer in i en familj där det finns små barn som så att säga har rätt till att vara de som har prio på något vis.
Ja.
Och där man kommer kanske som ett yttre hot och konkurrerar om förälderns uppmärksamhet.
Precis, liksom. För jag tror att liksom, hade vi levt ihop och hade vi... Jag har haft gemensamma barn så inte fan skulle de gå runt och tacka för allt man gjorde. Liksom. Så att det är ganska självklart att det inte blir så då heller.
Just det. Ja, jättesvår sak. Men stöd och igenkänning kan ni hitta på familjeträdet.com.
Mm. Innan vi slutar nu så tänkte jag bara säga att min senaste bok Eldhav nu finns som pocket. Den kan man köpa på alla nätbokhandlar och vad man vill. Eldhav, som
pocket.
Sagt.
Uh-huh.
Och sen också att jag faktiskt den 12 juni så kommer nästa bok i serien ut.
Just det.
Sprängört heter den.
Del 4.
Del 3.
Alltså, ja. Var det del 3?
Ja, det är del 3.
Ja, jag tänkte 4. Ja.
Ja, med det sagt så kan man väl ändå säga att tack för idag.
Ja, det var en podd.
Det var en podd.
Och tusen tack för att ni är med oss och fortsätt att skriva. Och så hörs vi igen om en vecka.
Ja.
Ja, hej då.
Hej då.
Hmm. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.